Mitt första sommarjobb var faktiskt att vara barnvakt åt Uffe och Monas tvillingar. Mm-hmm. I Hange. De hade en blomsteraffär och det var fullt upp där hela tiden. Och där var jag och vakta barnen. Och det var inte bara med att vakta barnen, utan jag var och handla och jag lagade mat och jag städade. Och det var massor, men det var roligt. Det var fullt med folk där hela tiden som sprang omkring och skulle ha mat i olika tider. Och så här. Så det var, då var jag kanske nog inte riktigt så där enligt lagen i ålder att ens riktigt få jobba. Men att det var nu... Det var ett jobb som var mitt första.
Men hör du, jo, det var ju en företagarfamilj som behövde mycket hjälp med allt möjligt. Och tvillingar.
Absolut, ja, det var.
Hur gammal var du då?
Jag trodde att jag var kanske 12-13.
Ja.
Jag var nog inte så gammal. Och sen hade de ju ännu en pojke till. De hade 3 barn.
Man kan ju lite säga att det blev ditt yrke, inte kanske barnvakteri, men att jobba med barn och unga faktiskt.
Ja, faktiskt, det blev ju det.
Och sen blev det ju lite ditt liv också, eller hur? Att ha massor med barn omkring dig.
Det stämmer, ja. 5 egna barn och 1 fosterbarn. Och sen jobbar vi som stödfamilj, så för tillfället har vi 4 stödbarn hos oss.
Ja, det var nog bra att öva med de där tvillingarna där i Hange då när du var ung.
Det var det.
Men skulle du säga att du liksom var lite inne på det här med att vara med barn redan då?
Nej, jag tror inte att det var det som jag tänkt på, utan mitt största var nog att jag skulle bli idrottsinstruktör. Mm-hmm. Det var liksom det jag ville bli. Men som andra hand så hade jag att bli frissa. Och när vi skickade in papprena då för vart jag skulle, så skickade vi förstås till båda ställena. Och så kom det först svar från Karis.
Frisörslinjen?
Ja. Och så kom det från gymnasiet. Och dit ville jag absolut inte. Så jag svarade på Karis och väntade så länge jag kunde på det här att slippa in som idrottsinstruktör. Och sen när jag skickade svaret tillbaka till Karis, så då kom det att jag också skulle ha sluppit dit. Men då på något vis fick jag de där papprena tillbaka. Så på den vägen får jag nu sen och blev frissa. Och det ångrar jag ju absolut inte heller, för att det blev ju sen blev jag företagare som det. Och spann vidare och läste till frisörlärare och efter det till speciallärare.
Precis. Så är det, så är det. Men hör du, Ginna Koczynski, hur är det med ungdomarna som studerar vid Axels olika utbildningsenheter nu? Har de sommarjobb, vet du?
Jag tror att många av dem nog har. Och det där, de som har, så kanske ju kommer också från företagarfamiljer. Man har ganska klart först det. Jag vet att i Brusaby så är det ju många som går på land till exempel, som redan har färdiga arbetsplatser hemma.
Det vill säga Brusaby, där blir man blir...
Djurskötare kan man bli, precis. På skog eller just med stora djur också, ja. Och egna gårdar.
Ja, så det betyder alltså att man kan kanske jobba hemma på egen gård.
Precis, och de tror jag ju att har mycket nära till få jobb. Men nu tror jag att de andra också. Sen är inte jag riktigt säker på att så många jobbar med det de studerar till.
Nej.
Utan många har kanske haft ett sommarjobb från tidigare, och så är det ganska lätt att få på nytt. Den som anställer är nöjd kanske, och den som jobbar är också nöjd. Och då går man i det här samma gamla vanliga istället för att kanske börja så småningom söka sig till det här egna yrket. Men sen tror jag att de som är andra årets studerande, som har hunnit vara mera ute på utbildning i arbete, som det heter idag, UA. Så de tror jag att kan via sina UA-platser få ett sommarjobb.
Men hur viktigt tycker ni från skolans sida, eller du som speciallärare, att det skulle vara att man genast från början kommer in och får den där praktiken i egna branschen?
Just i egna branschen tycker jag att det är viktigt, ja. Mm. Att man kommer in och får fotfäste där och ser att är det säkert det man vill. Och också, men också tycker jag att man ska blicka lite längre bort. Att jag har med egna barn alltid försökt liksom se att åk nu lite annanstans och se. Och försök, kanske ändå inom egen bransch, men liksom att se lite vad världen har att erbjuda. Men att nu är det ju så att för att bli riktigt, riktigt bra på det man gör och verkligen veta vad man vill, så tycker jag att ett sommarjobb inom egna branschen är bra.
Ja, men är det ändå så, om vi tänker på 16, 17, 18-åringar, det är bra redan att man jobbar eller hur ser du på det? Är det viktigt att unga sommarjobbar?
Det är det och det är det inte. Jaha. Hur ska jag säga? Ja. Jag tycker både och. Det beror lite på vem man är som person. En studerande som har kanske jättejobbigt och jättemotigt hela sin studietid. Man får kämpa på, man har lite inlärningssvårigheter kanske eller läs- och skrivsvårigheter, vad som helst. Och du jobbar hela läsåret. Då tycker jag att man ska ha lite ledigt också. Åtminstone någon vecka. Bara för att koppla av och känna att nu liksom vilar jag upp mig. Och sen kanske ha någon vecka jobb. Men allt det här för att man är ju sitt eget visitkort om man säger så. Att klara av att hålla arbetstider, utvecklas kanske, våga ta för sig, få liksom lite mera skinn på benen och tuffa till det kanske lite och våga ta ansvar.
Ja, det ska vi ju också komma ihåg det här med jobb. Det är ju inte bara sommarjobb för de som studerar idag, utan många jobbar och hoppar in året om. Så det kan ju bli ganska mycket, både skola och jobb, eller hur? Också.
Ja, det blir det. Och där ser jag också att det är en nackdel då som jobbet lite vill styra den där skolan. Att man kommer inte till skolan för att man har jobb. Så det tycker jag inte att det är bra. Men att jobba på veckoslut eller kvällar, så det är ju helt okej. Om man orkar med det. Att där tycker jag också kanske att man som arbetsgivare borde lite fundera på att hej, att den här studerande kanske faktiskt borde vara i skolan och få sin kunskap där. Och sen bygger man på arbetsplatsen, för massor lär man sig ute på en arbetsplats. Idag är det ju nästan A och O det här att man får en bra UA-plats.
Ja, men det har sina avisidor om det blir för mycket. Men kan ni från skolans sida som en yrkesläroanstalt, kan ni på något sätt styra in där om ni märker att nu är det en ungdom som jobbar varje kväll och varje veckoslut och sen har lite svårt att orka med studierna? Kan ni göra någonting då?
Inte är det så mycket vi kan göra. Men det är klart att man försöker prata med dem och också prata med vårdnadshavare. Och försöka få dem att förstå liksom att det kanske inte riktigt går nu hand i hand. Det här. Och då är det kanske ändå bättre om det är inom egen bransch. Men tyvärr så är det ju inte alltid så att man jobbar extra knäckar som egen bransch. Utan många behöver pengarna för att betala på hyror och studier.
Ja, förstås. Jo, ni som lyssnar, jag har en fråga till er som ni hörde. Och frågan är då att vilket var just ditt första sommarjobb? Vi hörde Gina Kocinski här som sa att det handlar om att barnvakta. Det tror jag faktiskt att det är ganska vanligt. Men var har du som lyssnar nu jobbat allra första gången? Hur gammal var du? Hur kändes det? Vad gav det dig? Blev det till och med inkörsporten till ditt kommande yrkesliv kanske? Telefonnumret hit det är 0611 12 13, och jag väntar på det första modiga samtalet här. Det skulle vara jätteroligt att höra var ni har startat er så att säga yrkeskarriär. Jag kan säga för min egen del så är det faktiskt också, jag tror att jag var 14, jag var också barnvakt åt en flicka, det var bara några förmiddagstimmar. Tur nog får man säga, för att det är jobbigt att vara med barn. Om jag kommer rätt ihåg så var hon 3 år. Det var inte barnet egentligen i mitt fall som var jobbigt, utan det var hennes fantasifigur. Hon hade en väldigt aktiv fantasifigur med sig och med oss hela tiden. Han hette Mitä. Han på finska liksom. Och Mitä, han skulle göra allt möjligt. Han skulle gunga och han ville ha glass och han ville massor. Så jag hade liksom egentligen 2 barn att ta hand om. Men jag brukar skratta åt den här Mitä efteråt. Det var faktiskt min första erfarenhet av att vara på jobb några timmar på förmiddagen. Vad roligt, nu får vi samtal här. Hej, vem är det som ringer?
Det är Lisbeth här från Sibbo.
Hej, hej.
Ja, jag ska säga att mitt första sommarjobb var 1964 när jag var 33 år.
Aha, okej.
Okay. Ja, för jag född som barn var jag ju under kriget och ungdom. Och då vi hade ett jordbruk. Och då, vi kunde födde på 30-talet och 20-talet, så våra sommarjobb har varit att vara ute på åker och äng.
Precis.
Och lära oss koka mat och hjälpa till. Och grannens barn min egen lilla bror fick jag ju ta hand om. Jag var 5 år äldre.
Ja, precis. Men det var ju ett jobb det också, eller hur?
Och sen blev jag gift i ett jordbruk. Men jag ska berätta om mina barns sommarjobb.
Ja.
De är födda på 50-talet. Och då var det nog lättare. Det här fanns i Nickby, Sibbandeslag. Och sen tog sommarjobbare och fabrik allivall. Att det var ganska enkelt nog för barn då, som var födda 50-talet.
Att få sommarjobb, ja. De jobbar alltså i butik helt enkelt.
Sen var det just om man hade bekanta som hade lite, det ska man ju alltid ha i livet, som kan lite hjälpa till. Att
visst.
För jobb.
Ja, men hörde Lisbeth, det här när du sa att ditt första sommarjobb kom sen när du var 33 år, och vad var det?
Det är på Hemholmens bagerikontor.
Aha, okej. Okay.
Ja, och det, jag var telefonförsäljare, jag tog emot brödbeställningar.
Ja, hur var det?
Det var så roligt just med att komma och få den där arbetsgemenskapen. Och där var en bagarmästare Lundqvist som var så humoristisk. Ja. och samma sommar som jag jobbade och läste. Fick ett körkort i augusti.
Jaha, okej. Okay. Det var en händelserik sommar.
Ja, det var arbetsamhet. Först mjölkade jag kor på morgon.
Ja.
Och så klädde jag om mig. Och så får jag med buss till Helsingfors. Till bagerikontoret. Och så jobbade jag där. Och så på kvällarna körde jag bilen med en god vän, var min körmästare. Han var yrkeschaufför.
Ja, precis.
Och sen i augusti fick jag körkort. Och i september så började min yngsta son skolan och då avslutade jag mitt sommarjobb.
Just det, okej. Ja, men det var ju nog faktiskt vi talade just här med Ginna Koszynski som är med i studion med mig om att det kan bli lite jobbigt för dagens unga som både studerar och jobbar. Men hör du Lisbeth, börja dagen med att mjölka kor och sen ut och träningsköra på kvällen. Det är, och däremellan lite beställningar och brödbeställningar.
Ja, följande år fick jag mitt ordinarie jobb på posten 1965.
Ja.
Så, och det var jag 28 år. Så jag måste säga att vi som är födda på 20-30-talet, så vi kanske har haft det lite lättare än dagens ungdomar.
Nu kan det hända lite på två sätt. Hörde Lisbeth, jag har kö på telefonlinjerna. Jätteroligt att du ringde och berättade det här. Det var skojigt. Tack, detsamma. Hej då.
Hej.
Vi ska ta genast följande samtal här som köar. Ja, vem har vi med oss här? Välkommen. Hallå, har vi någon här?
Hallå, men nu har jag kommit helt åt skogen för jag skulle komma till kretssjukhuset.
Oj, nej, nu har du ringt till den nyländska förmiddagen.
Just så, det är Bino Häggström här. Det är ju trevligt att,
ja.
Trevligt att höra, men jag måste prova nyo för att nu tryckte jag nu på VNKS.
Jaha, hör du Bino, jag vet inte om du har lyssnat på oss, men vi talar sommarjobb här. Och nu, du som mångårig läkare, så passar jag på att fråga dig, vad var ditt första sommarjobb?
Det där, jag skulle säga på det sättet att mitt första sommarjobb, så det var gallringskursen till medicinska fakulteten. Och eftersom jag inte kom in första gången, så som det gällde de flesta på den tiden, så det blev det sen ett höstjobb på Renlunds, som inte finns mera. Det var ju ett stort hus där vid Mikaelsgatan, på Renlunds hushållslager.
Jaha, vad gjorde man där?
Och där bar man upp huvudsakligast hushållstavara, allt från tvättmaskiner till kastruller och koppar och glas och saker från det där gatuplanet upp till det där lagret som jag vill minnas att fanns i tredje våningen. Där fanns en mycket, mycket supig lagerchef som hette Rioma.
Och
han skickade alltid någon av oss ungdomar till det här Alkommen, någon slags papper som han tydligen hade, och det skulle köpas 15 flaskor starköl.
Som han
använde under en dag.
Jaha, så ni bar liksom lite både på hushållsmaskiner och öl, får man säga.
Både sånt som man drack ur och sånt som man drack.
Du behövde inte bära chefen ändå.
och jag måste säga att om jag kommer rätt ihåg, så efter det de hade dragit av ungkarlskatten på vad det nu var, så man fick lön två gånger om dagen, och det var en tant åtföljd av två stadiga farbröder som åkte med en sån här vagn genom alla avdelningar och delade ut lönekuvertet varannan vecka. Och jag vill minnas att jag fick någonting i stil med 71 gamla mark.
Två gånger
i månaden.
Ja, precis.
Och 71 gamla mark var inte mycket, och där fanns en äldre snäll, lite timid farbror, det här var 1956 annars, som hette Gustafsson.
Ja.
Och det här, jag kunde inte förstå, och jag visste nog inte mycket om ekonomi då, hur han kunde klara sig, för att jag tror att han fick 79 mark, gamla mark, två gånger i månaden.
Mm. Ja.
Men hans hustru var det här sistimmassa sisätöjsa på själva varuhuset.
Ja.
Det här var då lagret som var hopbyggt med renhållskomplexet.
Ja.
Så att de klarade sig tillsammans och var barnlösa.
Ja.
Men det här var då hösten. Det här var då det här sensommaren och hösten 1956.
Ja.
Sen får jag till England och, ska vi nu kalla det, lite studera.
Mm.
Det vill säga, jag gick i Sir... Och det är nu Sir John Marlowe's grammar school i det här, när stället hette Marlowe vid Themsen, och där deltog jag i modersmål engelska och i fysik och matematik.
Okay.
Samtidigt som jag studerat i gallringskursen följande år.
Ja, just det.
Och jag då kom in sen i fakulteten.
Det här var jätteroligt, Bino Häggström, att höra. Så här startade du din läkarbana. Jag kan berätta att efter klockan 10 kommer vi att höra lite unga läkare faktiskt som nu just sommarjobbar på Raseborgs hälsocentral. Så vi kommer att återkomma till läkaryrket. Jätteroligt att du ringde fel, får vi ju säga nu, hör du. När
ja,
du,
just det.
Trevligt. Men nu får du ringa sjukhuset.
Nu
får du ringa sjukhuset. Jag tackar dig för medverkan.
Tack ska du ha. Vet du vad ska jag göra där?
Nej.
Jag var faktiskt intagen där på sjukhuset för en vecka sedan. Och det var så jävligt att jag inte sov på 48 timmar, inte en minut.
Ja.
Och så kom det en snäll, rar, liten nattsköterska och släpa ut min säng någonstans.
Mm.
Där det inte fanns någon annan. Och jag ska föra en ros åt henne idag.
Oj, vad fint. Gör det.
Jättefint.
Det är en bra gest.
Absolut.
Tack ska du ha, Bino.
Yes.
Tack.
Hej, hej.
Hej då.
Hej då.
Bino Häggströms start på sin läkarkarriär hade vi där. Vi tar genast följande samtal här. Hallå, vem har vi som ringer här?
Ja, det här är Carita Stenius-Luk.
Hej.
Hej. Ja, det var angående sommarjobb.
Ja.
Så det där, jag jobbar faktiskt mitt första sommarjobb som 19-åring i England.
Ja.
Jag var på Butlins Holiday Camp.
Okej, okay, och vad var det för en plats?
Det är en sån där som fanns runt om i hela landet på olika ställen det där. Och det var nu så närmast kanske, eftersom England alltid har varit ett klassamhälle, så det här var stött som ett sån här medelklass, familjernas... vad heter det, ställe där de kunde det där fira sin sommar med hela sin familj.
Mm. Så det var inte bara barnen på kollo som man säger i Sverige, utan det var hela familjen kunde komma
ja,
dit.
familjen.
Får jag fråga dig, hör du, att hur kom du dit? Ja, jag tycker jag kom, om när man reser utomlands och ser sig för, men hur kom du dit? Berätta.
Jag kom, det var ganska vanligt på den tiden. Det här var alltså på 60-talet. Vänta, så jag var 19, det var 1960. Alldeles i början på 60-talet. Och det var ganska vanligt. Och det var många finska unga gossar och flickor som for och jobbade på Batlins. Jag har många som har jobbat i andra städer.
Jaha, så rykte gick liksom lite mellan kompisarna?
Jo. Sen jag tror att det kom nog meddelande till skolorna. Att någonstans ifrån fick vi reda på och det där. Så att jag var i ett ställe som heter Clacton-on-Sea.
Ja.
Och det fanns nästan längs hela kusten så fanns det olika ställen. Jag minns lite det andra stället. Ja.
Men hörde, det måste man ju säga, Carita, du fick ju en språkkurs här då, samtidigt, som var ganska nyttig säkert.
Ja, visst. Ja, jag lärde mig nog att jag hade nog varit redan som 16-åring på språkkurs i England. I England, i Weymouth. För att jag hade alltid... Jag hade börjat studera engelska på egen hand som ganska... Jag var bara 12.
Jaha, okej.
Okay. Så att det där... Men jag tyckte alltid om England och båda gångerna när jag var där så har jag alltid på något vis... Jag bor ju fortfarande tidvis i England. Men det där... Jag har alltid tyckt om att vara där.
Ja, precis. Hör du, roligt att höra att på början av 60-talet så var det ganska många ungdomar, kanske just finlandssvenska ungdomar kan jag tänka mig, som åkte utomlands. Mm,
ja. För att jag bodde ju i Vasa så att det där, vi var ju, jag gick ju svenskspråkig skola och det var via den skolan som de andra flickorna och gossarna också, det där. For ut och jobba.
Ja, precis. Hör du, jätteroligt att du var med. Tack för din berättelse. Tack ska du ha.
Ja, okej. Okay.
Tack.
Ja.
Hej, hej.
Ja, tack. Hej, hej.
Hej då.
Jag avrundar här för vi får genast flera samtal. Det är flera som vill berätta om sommarjobbet och telefonnumret hit är 0600 11 12 13. Välkommen med. Vem är det som ringer på här?
Eki Karlberg från Hästensund. Hej.
Hej.
Är det den... Jag var också på Batlins
sommaren
1965. Och det är ju så att det var undervisningsministeriet som skötte om förmedlingen till skolorna.
Mm-hmm. Det var den
så
vägen.
Det gick den vägen. Och det var ju nog liksom ibland nog ett slit och släp att jag jobbade från 8 på morgonen till 8 på kvällen. Vissa ligger med lite pauser. Tog det timmars paus här på dagen.
Så det var inte, men bara solsken och trevligt?
Nej, no, vi hade diskussion efteråt sen i skolan, gick i Brändes samskola och det blev lite sådär chockerande. Mm-hmm. Jag kände att Rallin tog någon kontakt med undervisningsministeriet och de slutade sen.
Okej, men vad var uppgifterna som ni hade när ni kom dit?
Det var ju mycket olika. Alltså, vi var i Wales i Perfelly. Stade med det underliga namnet.
Mm.
Och rudde där mot Irland. Och den, jag jobbade på en stor restaurang som... Det var hundratals, kanske tusen människor som åt där varje dag.
Ja.
Och det var då fråga om morgon, mål, lunch och sen en den middag.
Ja.
Och den, man hade då olika uppgifter där alla... Att det fanns servitriser, var det flickor som bar ut maten. Det fanns sådana som hämtade in maten från köket och sen sådana som tillredde maten förstås och så vidare. Och sådana som diskade.
Ja.
Jag hade nog ganska bra att jag var sådana som satt skrapa av tallrikarna.
Ja, okej.
Okay. Det bra det där.
Det var väldigt specialiserat det där.
Man fick sen andra jobb också. Det var nog där när jag skuffade in maten på en vagn. Vi var två stycken. I sådana stora, var det nästan 40-50 liters jurtor som man satt. Sen hade det var mat. Det var nog gröt på morgonen och så bara och soppa på kvällen. Man skulle lyfta in dem i en sån här att den skulle hållas varm och sen var det en annan som serverade dem. Det var samma som skrapat aldrig.
Men jag måste fråga dig, Eki, alltså, om det var nu sån här att det var lite slavgöra faktiskt. Och blev lite diskussioner.
Det var nog dåligt betalt.
Och jag tänkte just komma till det, fick ni alls betalt?
Det var nog lägre medelklass.
Ja.
Och sen det där just de som jobbade där, så det var nog ungdomar från alla håll på egna el. Det var studerande och sånt. Och jag lärde mig nog bra engelska och hade många goda vänner från England, för jag sökte mig dit. Jag sökte mig till Finland. Alltså, vi var en hel bostad Finland.
Ja. Men det var ju bra i alla fall. Då blev det ju någonting positivt kvar i alla fall.
Ja, jag hade vi bodde två i en sån här ett litet rum som inte ens gick att värma. Ja. Och inte hade ens en elstep.
Nej, jag tror att många som har varit på språkkurser, till exempel i England, har lite erfarenheter av det, att fast det är sommar så kan det vara ganska kallt. Mm. Men hör du, Eki, ja, var det alls pengar så att du hade någonting kvar när du kom hem och fortsatte ditt liv hemma?
Ja, det där nu blev jag med ditt kväll på kvällen.
Ja.
Att det där, sen skulle jag skriva studenten.
Mm.
Efter det så det var nu inte att jag var ju gått skick något inte var det på det sättet, men att det är nu inte var det riktigt. Jag skulle inte ha rekommenderat det för mina egna barn.
Nej. Jag tänkte just säga att man ska nu ha ganska bra fysik att orka från 8 till 8. Det är tungt
jobb.
Ja,
men
det var att stå mycket och gå.
Efter det var paus mellan de här tre måltiden, alltså två pauser.
Ja.
Och de kunde bara ett par timmar beroende på hur snabbt man kom undan med sina uppgifter.
Ja, precis.
Men det var nog, alltså, och sen just att det var nog inte så hemskt väl betalt att jag jobbade sen ännu på kvällarna någonstans ibland som security man eller som på, sålde på någon kiosk eller något sånt där för att få lite extra pengar.
Ja. Roligt att du ringde, Eki, också och berättade om den här Englands äventyren som tydligen flera finlandssvenska ungdomar på den tiden har varit med.
Jo, det var inte bara finlandssvenska, utan det var ju också en, jag hade till exempel en kamrat som kom från Tammerhorst.
Ja, ja.
Och så trodde att han kunde förstärka engelska, för han hade 9 och jag hade villkor i engelska.
Ja.
Och han höll på att stanna på klassen, men jag fick sen tenta villkoren i London.
Okej.
Okay. Det var
ju ganska lämpligt.
Han får hem efter en månad. Han hade så ledsen att han fick inga kamrater, ingenting och sådär. Och enda han kunde på engelska var att han sa tur på snösa.
inte det så lätt att vara ute i stora världen. Hör du, tusen tack, Eki, för att du ringde oss. Tack ska du ha.
Tack.
Hej då.
Ha det bra. Ja. Det var ju trevligt att det är flera som har varit med om lite samma sak. Jag måste fråga dig här, Ginna Korsinski, som jobbar alltså som speciallärare på Axel. Med vad jag har förstått så det är ju inte någon speciell linje, utan du är lite överallt så att säga.
Mm, precis, ja, jag heter konsulterande speciallärare och det betyder att jag jobbar både med studerande och lärare.
Mm. Men vad gör en speciallärare?
Allt.
Om man stöder eleverna eller?
Jo, både studerande och lärare. Att kanske vi ska säga så här, att när skolåret börjar, så då börjar jag med att läsa intyg, ta kontakt till de familjer som har kryssat för i enkäten att de vill att man kontaktar dem före. Sen har vi överföringsmöten mellan grundskolan och oss, så att vi på bästa sätt kan ta emot och förbereda allting för den studerande som ska komma.
Men det är alltså inte alla studerande, utan det är där man har önskat så.
Ja.
Lite extra stöd så att säga.
Så är det, ja. Och sen går de här igenom om man puckar, de här som det nu heter nu för tiden. Och där bestämmer man då att behöver man stöd eller inte stöd.
Mm.
Och behöver man stöd så då ska man få det stöd som behövs. Och då utreder vi att vilken sort av stöd funktioner behöver den här studerande.
Vilken fin skola vi har idag, tycker jag.
Absolut, det har vi.
Jag hoppas vi hinner tala lite till. Här ringer det nu som attan. Hej, välkommen. Vem är det som ringer på?
Det är Maja, hej.
Hej.
Jag blev student 52.
Ja.
Och då var det olympiska spel.
Ja.
Och det där man sökte från skolorna sådana som de trodde var språkkunniga.
Jaha.
Men det var vi ju nog inte i verkligheten. Och det där två stycken av oss gick, blev hamnat i telegrafen.
Till telegrafen.
Det där gula posthuset här i Helsingfors.
Mm.
Och där satt vi en hel jättesal med flickor och en par äldre som då lite undervisade oss.
Ja.
Och allting var rysligt hemligt. Vi måste skriva på ett tystnadspliktspapper.
Ja.
Och det där. Och jag hade det att jag tog emot samtal och skulle ringa upp till kunderna och berätta att det har kommit och vill du höra det, vad det innehåller det här.
Jo.
Det var inte bara om sport utan det var också bland annat om fraktbåtar, hur de rörde sig och när de väntades in och sådana saker.
Jaha, men hade det men med det olympiska där spelen att göra eller var det annan? Hade också det här med fraktbåtar och det, eller var det en annan teletrafik där?
Nej, det var nog allt samma sak, men att det kom till samma bord
ja,
som
ja.
Det här. Och men sen var det, den här andra flickan, hon var på det som tog emot telegram som skulle gå ut från Finland.
Mm.
Och jag tog emot sådana som kom in.
Ja, ja.
Och det där, det var ju rätt så intressant. Man har ju skrivit på tystnadsplikt, men det kan jag säga, det var ju massor med politik i den där sporten.
Ja, det måste det där ha varit intressant, ja, bakom kulisserna helt och hållet.
Jo, ja, allt möjligt och det kom ju till olika ledare och det handlade om olika deltagare och allt möjligt sånt där.
Jaha. Jaha.
Så det var mitt första sommarjobb, men det blev nog inte sen mitt jobb, inte, utan det var bara den där så ena sommaren.
Just det, så du har inte jobbat vid telegrafen senare utan du har gjort någonting. Vad har du istället kommit in på?
Jag har egentligen inte gjort någonting.
Aha, okej.
Okay. Jag har varit på bank och så har jag varit på bibliotek och så har jag rest jorden runt med min man.
Ja, men det är över, ju nog att göra ganska år. Mycket. Aha, ja. Ja.
Ja. Just. Men att det där, jag ville berätta det här om den här, det var en mycket speciell sommar, det här 52. Och hela Helsingfors var ju så speciell, full av människor och liv. Mm,
absolut.
Och utlänningar som, så fort man kom ut från telegrafen så var det någon som frågade att var är den gatan och var är den gatan och så här.
Ja.
Och var kan man äta och sådana saker.
Ja.
Ja.
Jo, absolut. Jag förstår det. Vad roligt, Maja, att du ringde och berättade lite om att kanske inte vad som för sig gick bakom kulisserna, men i alla fall att det gjorde det. Det var tillräckligt intressant att veta.
Det är också sånt man har glömt det.
Förstås,
ja. Det var ju sånt som man inte förstod heller på ett sätt.
Ja.
Och mycket var ju sådär koder och sådana saker.
Ja.
Att man läste ju bara upp det som stod på papper som kom till ens mor.
Ja, jag förstår.
Och per telefon sen med, ringde till dem de skulle ringa.
Ja. Vad roligt att de ville ha unga språkkunniga, som du sa, människor här och att ni fick
jo,
det här jobbet.
Vi var nog inte språkkunniga i verkligheten för att vi hade ju aldrig talat i praktiken.
Nej.
Utan det var ju helt teoretiskt.
Ja, precis.
Men ni klarade er ändå bra där. Ni fick inte sparken, så nu måste ni kunna någonting då.
Nu naturligtvis så mycket att vi kunde läsa de där engelskspråkiga och tyskspråkiga. Vi kunde läsa upp dem nog.
Ja, ja.
Och ta emot dem och förstå dem och skriva dem. Men jag menar att inte kunde man prata för att man hade ju aldrig pratat. Man lärde inte sig på det sättet på den tiden.
Nej, det är sant. Maja, roligt att du ringde oss. Tack ska du ha.
Ja, då hej hej.
Tack hej.
Hej.
Tack,
hej. Hej.
Det var intressant att höra från olympiska spelen 52 och Majas erfarenheter där. Jag tror att vi ska börja avrunda eftersom vi går mot tians nyheter. Några frågor här i alla fall åt specialläraren Gina Kuczynski. Vi talar om det där med just, jag sa, vilken fin skola. Att det är inte bara så att man ska klara sig där och göra sina egna planer och det där och klara sig ut från skolan och få sin examen, utan ni har ganska mycket stöd längs vägen. Hurdana behov är det som finns där hos dagens 16-17-åringar som kommer till er?
No, vi har nog många olika faktiskt. Vi har ju de som saknar helt motivation. Mm. Som kanske har sökt fel, kom in på fel linje eller bara märker att det är deras grej. Eller så är det något annat. Kanske spelar lite och är uppe sent och så här. Och de försöker vi ju jobba med att få dem motiverade igen. Och där ligger det ganska mycket jobb bakom det att få dem på plats.
Ja.
Och det är ju endast så som vi kan undervisa dem och hjälpa dem att de kommer dit.
Ja.
Men sen har vi ju nog de här som har olika behov. Det finns de som kanske just måste få lite förbereda sig före de går ut på UA. Man går med dem och bekantar sig till den plats där de ska. De kanske har kortare dagar. Man kanske är med första dagen med dem och hjälper dem att söka ett jobb. Att ja. Det är inte alla som klarar av att fixa det heller självigt.
Har du en känsla av att de här specialbehoven har ökat, eller är det bara det att man ser dem mer nu och hjälper och stöder?
Jag skulle vilja se det så att vi ser dem nu. Att vi har liksom, vi är bättre på att helt enkelt fånga upp dem ganska snabbt och kunna komma till rätt åtgärder. Och där är det tack vare ett bra samarbete med grundskolan och också hemmena.